You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
Min idol när jag började segla matchracing, en lugn kvinna, lugn som en filbunke trots att det stormar omkring. Hon vet vad hon vill och hon älskar våran sport. Teamarbete, ledarskapsutveckling och coaching i egna företaget fram tills för några år sedan. Då fick hon en fråga om att återigen ta rodret men för en annan typ av besättning. En powerlady som styr seglingen i Sverige på Svenska Seglarförbundet. Välkommen Marie Björling.
Tack så mycket. Och som gift får jag väl lägga till också.
Duell.
Ja.
Ja. Självklart. Det är härligt. Mats har det bra eller? Du jobbar mycket. Men han krigar på.
Ja men han krigar på. Han är väl vant sig under alla år med mig. Så att han vet vad som gäller och vad som ingick i ett äktenskap med mig.
Ja det är underbart. Jag snackade precis med Ankan, som du har seglat med länge, som jag seglar med nu.
Ja.
Hon säger att du viger ditt liv till svensk segling just nu och att du gör ett fantastiskt jobb. Så känn på den lite så här i inledningen så att du växer lite här nu extra.
Tack så mycket, ja men det ska jag göra.
Hon säger också att du är en naturbegåvning på att få en båt att gå fort. Att du är extremt lugn ombord och att du alltid är sen.
Ja, det kan nog stämma alla sakerna kanske.
Jag tror hon syftade typ på det här sista då, när det gäller kanske samlingstider och sånt. Mm. För jag antar att du var i tid, alltså med din meritlista så var det ju tid till starterna.
Ja, men där är jag nog alltid tid faktiskt. Sen är det väl, jag är ganska optimistiskt lagd och det är väl det som sätter krokben för mig kanske i det här med och bli sen ibland, att jag tänker
få
att jag ska
hinna. Allt.
Ja, men det är mycket man ska hinna
men
med.
Men vi är lika, du och jag, Marie. Mm. Jag känner att du har nog influerat mig på många delar i livet. Men jag vet ju att det är hyfsat svårt att fånga dig.
Ja.
Vissa får vänta ganska länge, men vi fick ett snabbt svar. Så jag tänker att det här med podd, det verkar kul.
Jag tycker det är jättespännande. Jag lyssnar på en del poddar själv också för att förkovra mig. Så att, nej, men jag tycker det är spännande och spännande medium och tänker att vi i seglingen kan också bli bättre på att nå ut till alla som lyssnar.
Mm, verkligen, och det är nog väldigt många som är peppade på att höra mer liksom, om dig och vad du har gjort. Och bara tillbaka på det här med din minutplanering, önskar du liksom att dygnet hade fler timmar eller hur går det?
Nej men det kan man väl önska ibland att det hade, tänker jag. Men ja, det
du får man
kan
också det.
Se, man kan få ihop det och man, liksom, det är väl här man på något sätt så ser man möjligheter hela tiden och försöker fånga dem och det är väl det som man får kanske lära sig och någonstans begränsa sig lite grann. Jag börjar bli lite bättre på det, jag är inte hemma än. Men,
Men å andra sidan då får man ju också väldigt, alltså då händer det ju saker.
Ja.
Jag tänker att du inte är en sån som sitter och väntar på möjligheter, utan du hittar dem innan de ens fanns typ. Är du lite sån?
Ja, det är jag nog. Och sen så kan jag vara sån som hittar möjligheter när andra har gett upp. Så kan också vara.
Ja, ja för alltså, vi bara backar lite nu då. Du var ju nästan, skulle jag säga, så här, första kvinnliga generationen som verkligen ville segla professionellt. Alltså med hela den kommersiella biten, ni gjorde det superproffsigt och med familjerna och liksom inte bara ett barn utan två och tre och fyra och liksom din, kan du inte bara börja berätta om din egna segling? När började du?
Nej, men jag började väl segla när jag var 9-10 år i min hemmaklubb SS-Kapan i Gottskär och fastnade för det direkt tror jag. Jag tror jag gick typ 6 veckor i seglarskolan första sommaren.
På riktigt?
På riktigt, ja.
Oj.
Ja, jag blev... men ja, vi bodde där på somrarna i Gottskär och det var ett sätt för mig att ha kompisar och sådär. Så men jag var aldrig någon stjärnoptimist. Jag kom aldrig till rikskval eller... på den tiden fick man ju kvala in från regionskval och sådär. Jag fick aldrig vara med på JS som optimist för jag var inte tillräckligt bra. Så att,
var det kval då?
Då var det kval, ja, precis. Man kvalar sin region och jag låg precis strax under. Men jag tyckte fortfarande att det var väldigt roligt så att började segla EOLE och då lossnade det lite granna. Så att då kom jag med något som heter ungdomslandslaget och vann SM och fick åka på några mästerskap och några VM och lite sådär.
Vad var det som gjorde, liksom hur, det har jag tänkt på också, vi är lite lika där. Men vad är det som gör när det väl lossnar? Är det liksom, är det tiden som, är det är liksom det där drivet man har till seglingen som gör att man inte slutar innan då, såklart. Mm. Men liksom, hur, du har ju 4 barn själv och ja. Många har suttit i båt va? Och nu när du jobbar så mycket med så mycket segling, just det här med late bloomers och liksom när folk väl, du vet, ja, när det lossnar, vad är det som liksom?
Nej, men jag tänker så här att vi har en ganska komplex sport, jag har ju, mina barn håller på med andra idrotter också, boll på sporter och sådär. Och jämför man liksom när man ska spela en handbollsmatch eller en fotbollsmatch, ser man ett lag och man, det är liksom ganska mycket samma, gräset är ungefär samma eller handbollsplanen är ungefär samma och spelet är ungefär samma och så. Jämfört med att man kommer till en, nu i helgen var jag med min dotter i Ljuvik och där är det jättemycket ström och vinden vred och det blåser olika mycket och från olika håll.
Mm, det är många delar.
Det är många parametrar så det är en ganska komplex idrott som vi har. Och utifrån det så tänker jag att man, ja, man behöver vara på många olika ställen och vara med på många olika saker för att liksom lägga pusslet.
Mm.
Så det är väl det som...
Mm.
Men det viktigaste tror jag det är liksom att alla som jobbar där ute med svensk segling att få hjälp att tända den här gnistan för att hålla på med segling. Det är det som är det viktiga när man går i seglarskolan eller man jobbar som tränare. Att man tycker att det är roligt, för ska man landa på någon form av nivå längre fram så måste man göra jobbet oavsett hur, om man säger man är talangfull eller inte. Och då måste man, vad ska jag säga, brinna för det och orka lägga ner den tiden som krävs för att utvecklas.
Men det är folk som jagar dig, nu ringer Åsa på förbundet.
Ja, titta här, nu ringer min. Ja, jag får stänga av här.
Ja. Okej, okay, vi går tillbaka då. Du började med EOLen och ja. Det började liksom, du började hitta fram även, alltså kärleken och det roliga fanns där innan, men liksom du började hitta lite i resultatlistorna då.
Ja. Nej, men det var väl, jag tyckte det var väldigt roligt och tränade så mycket jag kunde och jag hade en fantastisk regionstränare som hette Per-Anders Hallberg på min tid som var med och också bidrog till att jag utvecklades och det var en helt, jag gillade gemenskapen, jag gillade att vara ute på vattnet, jag älskade när det blåste och man fick hänga och liksom den fysiska delen av det också. Så att, nej men, jag tänkte aldrig på att sluta helt enkelt.
Nej. Vad bra, nej. Det är vi glada för. Mm. För sen då, det var väl en olympisk klass då i EOLen eller?
Nej, det blev inte faktiskt det. Jag har ju missat det med olympiska.
Du hoppade över det.
Nej, men det var ingen olympisk klass när jag lämnade EOLen. Utan den kom sen.
Okay. Mm.
Så jag seglade lite laser.
Men var det en massa OS-klasser för tjejer? Liksom, fanns det lika många? Nej. Antar jag att det inte fanns medaljer då.
Det gjorde ju inte det, för 88 i Seoul var ju första gången det var 470 dam. Det var den enda klassen som var på
det
olympiska.
Var det första kvinnliga OS-et?
Ja.
Wow.
Ja.
88.
Mm. Mm. Så att sen har det ju skett en utveckling där vi idag nu kommer vara 2024 100% jämställda med lika många deltagare, lika många medaljer.
Det är coolt. Ja, så det har hänt saker kan man ju säga.
Ja.
Ja, och vad hände för dig då sen efter det, Jollen?
Nej, men sen började jag segla kölbåt. Jag utbildade mig lite på högskolan och hittade några klasskamrater där som hade semesterseglat lite grann. Så vi hyrde en Express en säsong och jag lärde upp dem lite grann kopplat till kappsegling och så körde vi. Och sen så köpte vi oss en J24, då hade vi ett EM på hemmaplan i Marstrand året därpå. Så vi tränade och redan där så hittade vi lite sponsorer och sådär. För vi var
men det här är
studenter.
Ju spännande. För du liksom, det låter så här lätt. Och ni hittar lite sponsorer. Jag vet ju, ditt driv, Marie, det är ju exceptionellt. Nu driver du järnet på förbundet. När du hade din egna satsning så drev du järnet. Alltså, vart hittar du det drivet? Vad du än gör så är det liksom all in.
Nej, jag vet inte, det bara finns där. Ja, men det är väl olika saker som ligger mig varmt om hjärtat, tänker jag också, att det måste finnas den delen i det hela också.
Men är du liksom, du är väldigt beslutsam, eller?
Ja, det är jag nog faktiskt. Jag har inte tänkt på det så, men när du säger det så...
Det så känns som att det inte är slumpen som ska avgöra hur det går för dig, utan du har bestämt dig.
Nej, men det kan ju vara så att jag tänker väldigt bra duschen. Och då kan jag ju...
Är det där du sätter dina mål?
Ja, men lite så ibland. Vissa av dem i alla fall. Och då kan jag ju tänka och visionera och lite sådär. Och sen så tror jag att mitt undermedvetna jobbar med mig. I det dagliga sen. Så jag kanske inte känner mig så driven som person. Och umgås man med mig så tänker jag kanske inte att jag upplevs som en streber på det sättet, mitt sätt att vara, men de som känner mig liksom väl, de märker att det finns kanske en enveten karaktär.
Och gnista?
Ja, lite så. Ja.
För du, jag kan ju tänka så här i mig själv, jag kan ju jobba ihjäl mig när jag brinner för någonting. Och något annat kan jag verkligen inte orka lyfta ett finger för.
Nej. Ja. Det finns kanske delar som min man kanske önskar att jag visionerar kring hemma också, jag vet inte, men ja.
Vi får ta med Mats här någon vacker dag.
Precis.
Ja, vad roligt. Men alltså du drev ju kompetenshamnen innan du började på förbundet och det var ju ledarskapsutveckling och jag tänker att du har ju nudgat dig själv under väldigt många år och förmodligen man lär ju sig saker och man lär sig kanske att målen och visionerna faktiskt betyder något. Hur skulle du se liksom, på dig själv som ledare nu då? För nu coachar du ju inte andra ledare utan nu är du ju ledare själv.
Nej, men jag ser det som ett ständigt lärande faktiskt. I och med att det är lite som seglingen, att omständigheterna runt omkring förändras ju hela tiden, så då måste man ju förändras med den. Och jag jobbar ju med det här att jag är ju väldigt, ska säga, optimistisk och liksom ser möjligheter och det kan jag tänka mig ibland att det kan bli lite stressande för min omgivning. Så att försöka liksom...
Men samtidigt sa faktiskt Ankan att du är väldigt bra på att se människor.
Ja, men det är nog min styrka. Och också när man sitter i möten och sådär så sitter jag inte och mejlar och jag sitter inte med datorn uppe eller på telefonen utan jag vill ju liksom möta personen som jag har ett möte med. Både om det är någon som är anställd eller om det är en partner eller... om det är Riksdagsförbundet eller vem det nu är jag möter med. Jag gillar att vara i nuet liksom i det.
Och vi går tillbaka till din segling då. Sen blev det matchracing för hela slanten. Och det var ju där du har ju varit min liksom största idol. Så jävla cool och bara varit med hur länge som helst. Ni byggde ju verkligen ett starkt lag som inte till slut bara var ett lag. Ni var ju faktiskt två lag för att få allt att gå ihop. liksom vad, se tillbaka på de åren. Kan du sakna det?
Ja, men jag saknar det, och jag saknar liksom den gemenskapen som vi hade i teamet.
Ni försöker få till i den här minutplaneringen några frukostar då och då.
Vi håller kontakten och vi brukar försöka äta frukost vid jultid sådär, och vi har några sådana där saker som vi försöker få till. Men det är klart att i vissa perioder så umgicks man ju i teamet mer med varandra än man kanske gjorde med sin familj, och så sitter man på en hyfsat liten båt tillsammans många timmar i veckan, så blir man ju väldigt tajt. Men också det vi fick uppleva, och det här att man kämpar mot ett mål och får nå det och får göra det tillsammans, det kan man också sakna lite granna. Men också, jag älskar ju segling, inte bara tävlingssegling, jag älskar att vara på havet, jag älskar liksom den miljön och solnedgångar och allt annat vackert som finns. Så det var ju stunder, det var ju så att vi hade ju lite hjälp med ekonomin, men vi var fortfarande så att vi hade våra arbeten vid sidan om. Så ibland så kom man ju insladdandes liksom ett par minuter före träningspasset börja. Och kände sig liksom upp i varv och sådär. Så kom man ut och så körde man några timmar på vattnet. Och sen när man kom in efter ett sånt pass så var man alldeles lugn i kroppen på ett härligt sätt. Och somnade gott när man kom hem. Så att, det är mycket den biten som seglingen har gett också.
Det är ju
också
en ventil, kan jag känna.
Ja.
Och hur man bara kan glömma allt som är på land när man går ut. Det är ju fantastiskt. Men ditt lugn, det är väldigt många som beskriver dig som extremt lugn. Och jag vet när vi seglade ihop i Lysekil, du satt bredvid mig. Mm. Alltså, hur kan man vara så lugn när det är så mycket som händer på samma sekund i båten? Du är fantastisk på det.
Ja, jag vet inte. Ja, men det har väl, jag har väl alltid varit så.
Men du behövde liksom inte tagga upp, alltså du behövde inte ett högre tempo i dig själv för att liksom få fram det här jävla anammat.
Nej, men det finns där ändå. Ja. Men jag upplevs kanske inte sån, som det sa, jag var lite inne på det lite förut där med att jag upplevs inte kanske som en strebe på det sättet. Och ibland i min ungdom så kan det varit kanske någon tränare någon gång som kände liksom att jag kunde vara social innan jag gick ut på vattnet och prata och lite sådär, och upplevdes väl inte så här fokuserad kanske och liksom aggressiv på det sättet.
Men det switchar i båten sen då?
Ja, men det finns där i alla fall. Och vad ska man säga? Jag tycker det är så många möjligheter när man seglar som man ska ha koll på. Mm. Och är man för uppstressad och högt adrenalin, så missar man det ibland. För det är många nyanser. Man tänker vindskift eller man ska läsa andra båtar och sådär. Så måste du liksom vara 100% här och nu för att kunna göra det fullt ut. Och det är väl det, tror jag, som har varit min styrka med mitt lugn. Att jag inte stressade upp mig så mycket så att jag missade det. Utan att jag hade möjlighet att ta in de bitarna i mina beslut.
Ja, det kan ju säkert, alltså de flesta som har tävlingsseglat, känna igen sig i. Att när man går in i det där spinnet, då är man ju inte som bäst egentligen. Utan det är såklart fokuset, men det är ju lugnet som tar en framåt. Ja. Kloka beslut typ.
Mm. Sen det är klart, sen får man ju inte vara för loj heller, så att man liksom, för då ser man ju inte de här detaljerna heller. Utan att
men
det
kanske hade några ombord då, som
ja, men det hade jag.
Tempot.
Ja, men det hade jag, så att jag tror att vi var, det var det som var så fantastiskt i teamet, att vi var ju absolut inte likadana allihopa, utan vi hade våra egenheter eller olikheter eller vad man säger, och att i det så bidrog alla med sina olika delar. Jag kanske bidrog med mitt lugn, medan någon annan kanske bidrog med lite mer tempo och lite mer liksom så.
Men jag har också hört att det var väldigt tydligt, man kunde se liksom i dina ögon när det skulle gå bra. Alltså när du var verkligen, det här racet ska vi ha.
Ja, men det kan säkert ha varit så.
Underbart. Men du, Jag själv har ju några sådana här riktiga ångesttävlingar som man har varit igenom. Alltså det är ju, man kan ju sitta och tänka tillbaka på att allt var så kul och jättebra och man är nöjd med så mycket. Men det var ju en herrans massa VM-silver.
Ja.
Ja. Trampar vi jobbigt här nu. Men nej, nu ska vi gå in i lite tuffare liksom. Alltså hur, vilket VM-silver, alltså först och främst för de som lyssnar, hur många VM-silver har du i matchracing?
5.
5.
Och ett VM-brons.
Fast det kanske är det man var glad för då, när man vinner bronset.
Nej, det var nog den värsta faktiskt.
Men vilket silver var närmast ett guld?
Nu ska vi tänka här. Första silvret som vi fick, där fick vi aldrig segla någon final för att vinden dog ut. Och då föll det på grundomgången. Så jag vet inte om det var närmast, men där fick vi inte segla om det. Mm, så det var inte mycket att göra. Nej. Men det var vårt första, så då var vi ju superstolta, nöjda över. Ja. Och sen så fanns det ju en danska som hette Dorte Jensen som var väldigt duktig och seglade OS i en annan klass då kan man säga. Så vi två möttes ju i finalen några gånger. Och andra VM-silvret då möttes vi i finalen, hon seglade bättre än oss, det var inte mycket att
snacka om.
Vi var ändå nöjda.
Ja.
Tredje VM-silvret, det är nog det som smärtar mest, för då vann vi grundomgången och allting. Och hade inte förlorat en enda segling innan vi kom till finalen. Och precis i finalen så blev det helt andra förhållanden och vi var inte tillräckligt snabba på att trimma om båten. Så att vi tog starten, men en annan amerikanska var duktig med sin fart, så att hon, vad ska man säga, hon seglade förbi oss i lä och tog den, och det blev bara en match om man säger så. Så att vinden dog ut. Så att den
är lite jobbig.
Den var jobbig.
Men alltså, för jag kan ju bara säga, jag själv kan ju nästan ibland känna att jag vill gå och gömma mig under täcket när jag tänker på vårt OS. Alltså jag har fortfarande nästan svårt att prata om det. Så jobbigt är det. Och jag vet ju hur du innan har jobbat mycket liksom som coach, mental träning och liksom hela den här biten. Hur, i din roll nu på förbundet, du kan ju ändå göra förändringar och förbättringar efter varje OS eller efter varje JSM eller efter varje poängkappsegling, så har vi ju några som är väldigt glada. Sen har vi också några ganska ledsna seglare. Och hur man tar hand, alltså känner du att du, har vi blivit bättre på detta? Jag upplevde verkligen mitt OS, det var fruktansvärt. Och jag fick inte mycket hjälp efteråt, och jag tänker bara, jag vill inte att det ska hända fler. Nej. Och du har ju också varit i den här situationen många gånger när man är helt förkrossad. Sen kommer vi ju tillbaka, för det är ju liksom någonstans att seglingen, bara, vi älskar ju det och vi kommer tillbaka och så går det bra och så är det kul. Men det kan ju sitta som taggar liksom.
Nej, men vi hade ju en mental coach i våra team, och det vi jobbade mycket med också, det är att inte bara jobba med resultatmål, utan också vi hade prestationsmål, alltså det vi styr över vår egen prestation, och sen också känslomål, hur det ska kännas liksom. Och så man inte bara blir ett med sitt resultatmål, för det är ju så att ibland kan det ju vara så att du har konkurrenter som är vassare den dagen, det är bara så. Även om du gjorde ditt bästa, du förberedde dig på ditt bästa sätt och du liksom gav allt när du var där ute, då ska man fortfarande kunna känna sig nöjd. Kanske inte precis när man går i mål, men sen när man tänker tillbaka över sin resa som man gjorde och sin prestation som man gjorde.
Och kanske känslomålet. Precis, man ser det som faktiskt, som bidrog till att det inte gick hela vägen och kan förstå det.
Ja, också känslomål. Alltså, vi gjorde det med en god stämning i teamet och då har man någonting annat att landa på efteråt än om man bara har resultatmålet, för då har man inte ens det att landa på, då faller man liksom. Så det tycker
är
jag.
Är det många som liksom är där idag, faller? Är det därför folk slutar och liksom det är svårt i team? Har ni liksom?
Det är svårt att svara på, men vi försöker ju nu att ha med i våra tränarutbildningar och så, delar som inte bara är liksom taktik och strategi och trim, utan också jobba med prestationspsykologi och de här bitarna, hur man som tränare kan arbeta med seglarna. Och vi är säkert långt ifrån färdiga där, men det är en viktig del, tycker jag.
För det var min förhoppning så här, när jag bara, yes, okej, okay, Marie ska jobba på förbundet, ja. Och jag verkligen känner att du har alltid tagit de frågorna, ja, på väldigt stort allvar. Känner du att du har liksom fått fram, finns det resurser och finns det liksom hjälp att ge seglare?
Ja, både, jag säger jag säger, men jag säger det finns mycket mer vi kan göra. Vi är absolut inte färdiga. Och vi samverkar ju en hel del, om man tänker på elitnivån, med både Riksidrottsförbundet och SOK. Och de har ju stärkt upp sina resursteam, så där finns det ju både inom fys, kost och idrottspsykologi då till exempel. Och där kan man ju få hjälp, och vi har ju plockat in till exempel på våra riksidrottsgymnasium att föreläsare som kommer in och pratar om de här sakerna, och vi har möjlighet att skicka tränare på utbildningar.
För någonstans är det ju faktiskt så att kunskapen kommer till seglarna, om man kan förstå sig själv, man har någon att snacka med, då kommer ju det förmodligen lätta det. För det är ju väldigt lätt när det går bra.
Ja, det är det. Och sen så är det också, det finns ett stigma inom idrotten kring psykisk ohälsa, och som man bryter nu. Jag var på en RIG-konferens här nu. RIG, det är alltså seglingsgymnasium. Som de hade, och där pratar man just om psykisk ohälsa kopplat till det här. Så att, och vad man kan göra och vilka hjälp som finns att få, och studier som är gjorda. Så där. Så att,
vi kommer se mer och mer av det kanske. Förbättringsmöjligheter.
Ja. Ja.
Det är bra. Men apropå stöd och sånt, nu tänker jag, nu ska vi gå in på nästa lilla så här. Nu ska vi kliva in i klaveret med föräldraskap inom seglingen.
Ja,
spännande. JSM, som även i vissas mun kallas kanske curling-SM. Och då menar man nog inte de här stenarna vi skickar ut på is, utan mer hur vi tar hand om våra barn. Vi pratade lite här innan du kom med Kristina som jobbar här på fredag, och hon sa att när de var i Spanien och skickade ut sin dotter på tävling där, så de spanska mammorna, de kom i högklackat och sa bara hej då, och sen gick de och gjorde något annat, medan i Sverige är det oftast, man är ju nästan till och med i båten, eller i alla fall coachbåtarna ligger vid mållinjen och ska ta hand om sina kids. Hur den utvecklingen, i och för sig kan jag ju känna, den har ju funnits länge. Jag vet, pappa kallade dem för kullavikianer, alla som hade egna ribbåtar förr i tiden, när jag var liten. Lässgänget, de kom åkandes i en hårdbåt som hette Airless. Den hade ingen luft i sig. Men hela den här biten, vad vill man liksom, är det bra för idrotten tror du? Vi är väldigt nära våra barn hela tiden.
Nej, men det är klart att seglingen är ju en idrott som är svår att göra på samma sätt som ett fotbollslag. Om man säger att man samåker fem barn i en bil. Det funkar inte riktigt med, även om man har en släpkärra och så är det ganska mycket material som ska fraktas. Så vi är ju väldigt måna om föräldraengagemanget, för annars så skulle vi inte ha seglande ungdomar. Och sen handlar det om att lägga det på rätt nivå så att ungdomarna utifrån sin ökade kompetens också känner att de får sköta saker mer och mer själva. Och att de känner att sina egna vingar bär. För det är klart att när de kommer upp och seglar andra klasser, när de får egna körkort, så vill vi ju att de ska vara så vana att kunna ta hand om sig själva så att inte det blir något problem. Och så att jag tänker liksom att föräldraengagemanget är viktigt för oss, men att vi ska också se till att det är på rätt nivå.
Ja. Starka seglare.
Ja, och att de känner att vi finns där som en backup i föräldrar. Men att de själva driver sin utveckling och att tillsammans med sin tränare och ändå kan, ska man säga, jobba på utvecklingen på träningarna hemma och sådär.
Är det mycket, alltså tränarna, är det mest, det är ju inte så mycket föräldrar lätt eller? Inte nej. Där jag kommer ifrån i alla fall, vet jag. Där är ju ungdomarna som hjälper till.
Där skiljer vi oss lite grann från andra idrotter, för man pratar föräldraengagemang, så kan man säga att det är de flesta lagidrotterna, så är det föräldrarna som är tränare för sina barn. Det är det oftast inte i seglingen. Det kan ju finnas föräldrar i klubbarna som har seglat mycket och som hjälper till och så, men ofta så har man ju liksom en yngre tränare som med stöd av engagerade föräldrar som liksom driver träningarna, och det är ju positivt på ett sätt.
Ja, det tycker jag är grymt.
Just utifrån från det, och sen också att man, att det finns en annan karriärväg inom seglingen. Om du inte tycker om att tävla själv så kan du bli en riktigt duktig tränare, och det har vi många exempel på. Och att det är också ett väldigt bra sätt att träna ledarskap när man är ung, och man får jobba som, man går sina instruktörer och tränar kurser, och man får jobba i seglarskola och ansvara för verksamheter och utveckling och sådär, så att det är ett väldigt fint sätt att utvecklas som person, inte bara som seglare eller tränare.
Och när du liksom står där och visionerar då, när du är hemma och gör ordning där på morgonen, är det liksom några andra så här länder som du har som förebild som gör på något annat sätt, eller liksom hinner man med sånt, eller är det mycket brandsläcka och dona på ditt jobb, eller hur funkar det?
Nej, men det är väl lite både och. Vi är ju liksom ingen överbemannad organisation på Svenska Seglarförbundet, eller Seglarförbundet som vi säger, men så att där så får man ju verkligen kavla upp ärmarna allihopa och göra det som behövs också. Men om man försöker visionera lite grann, så tittar vi ju gärna på andra, ska man säga, organisationer, och det är inte bara andra seglingsländer utan även andra idrotter i Sverige, och ser, finns det smarta saker som vi kan stjäla? Det tycker jag ju, en av mina, ska man säga, bästa dagar på jobbet är ju när jag får träffa mina motsvarigheter i andra idrotter och vi får prata verksamhet. För det finns ju massa bra saker inom andra idrotter också som man kan ta till sig. Men det finns ju länder, ja, men England är duktiga på utbildning till exempel. Australien och Nya Zeeland, de har ju en helt annan, vad ska man säga, årstid och möjlighet till segling under längre tid än vi har, men de har också bra barn- och ungdomsverksamhet. Så det finns ju guldkorn som man kan titta på i andra länder. Även tittar man på länder som inte är så stora som Sverige som gör bra OS-satsningar, kan man titta på vad gör de för någonting och sådär. Så att det,
Och bra OS-satsningar, det har vi ju. Alltså, vi har ju mycket, många fina medaljer att vara stolta över. Hur påverkar de medaljerna? Alltså, det blir väldigt tydligt såklart att de påverkar som inspiration för unga seglare. Men hur påverkar de ditt jobb? Blir det liksom hux flux jättemycket mer pengar som du kan strössla ut på klubbar och seglare? Eller hur funkar det?
Nej, inte direkt, men kanske indirekt. Vi har ju en... Vi syns ju inte på samma sätt som till exempel de sporterna som är vinterstudion. Det finns ingen sommarstudio, vi jobbar på det. Ja. Men för att inspirera SVT att göra något liknande.
Ja, vi hade ju Mästarnas mästare, nu fick vi byta namn på det va? För de snodde det.
Ja, nu heter vi Seglingens mästare.
Ja, det är bra. Ja.
Men så att det kanske möjliggör nya partners och komma till förbundet och stötta vår verksamhet. Vi har ju en väldigt bred verksamhet, vår vision, segling tillgänglig för alla. Och att vår mission är att utveckla seglera livet. Så vi har ju liksom det livslånga perspektivet. Men OS-medaljer, det är också möjliggör att vi, ska man säga, konkurrerar ju om resurser till elitverksamheten. Och där, det är klart att både Riksidrottsförbundet och SOK, om vi levererar medaljer, så tänker de att seglingen är bättre att satsa på än kanske någon som inte levererar medaljer. Så det hjälper till där också. Och sen också inspirera människor. Det är många som man pratar med som kanske inte seglar, men som följer seglingarna på under OS-sändningarna. Det är också ett sätt att inspirera nya människor till att betända på segling.
Det är grymt. Och snart har vi, eller nu har vi en podd också. Kan vi nå ut ännu mer till folk som gillar segling?
Ja.
Det är bra. Men du Marie, vad har du för liksom drömmar i dig själv? Jag tycker du är så härlig, för att du är ju så mycket i det. Att du, det känns som att du vet vad du vill och vart du är på väg. Nu är du på förbundet, hur länge kommer du vara här?
Ja, det har jag faktiskt inte funderat på. Jag har inte satt någon slutdatum på det, utan jag har saker som jag känner, det här skulle jag vilja genomföra och vara på ett idrottsförbund, det är ju inte som en matchracingbåt, utan det är lite mer som en, ska man säga, en Göteborg, den gamla båten som Anna
Ostindiefara,
precis, som Anna jobbar med nu. Nej, men så det tar ju lite längre tid, så att jag har vissa saker som jag känner att det här skulle jag gärna vilja få gjort innan jag slutar, så jag kan inte riktigt säga någon tidsgräns på
det. Men vad är det du vill ha, liksom, vad vill du att folk ska känna så här, ja, men när Marie var på förbundet då gjordes detta.
Ja. Nej, men jag vill verkligen att alla ska känna att det finns någonting för alla inom seglingen och att det finns en möjlighet att utvecklas inom seglingen. Oavsett om du vill bli elitseglare eller om du vill satsa på att bli världens bästa seglingsledare eller bara segla för att det är kul. Och att vi har många som utövar idrotten, för jag tycker den har så mycket att ge, inte bara liksom i tävlingskappseglingen utan även i det andra. Så att att många människor drömmer om att få lära sig segla.
Det låter väldigt bra att man liksom kan se sin karriär i seglingen. Det kan jag kanske lite så här, det kanske är fel av mig att sitta och säga att jag kan sakna det, för jag har ju aldrig slutat. Och folk ser säkert utifrån att det är en karriär. Och det är det väl på ett visst sätt, men det finns inte så mycket möjligheter till att tjäna sin lön i våran sport än, och det kommer säkert hända massa på sikt, men ni har ju liksom, alltså det ni gjorde med att ta in coacher och heltidsanställa, liksom, det känns som att det har hänt mycket nu på senaste. Är det din tanke liksom?
Ja, men till exempel, vi har startat ett utvecklingsanslag nu, och där försöker vi hjälpa ungdomarna och liksom hitta sin väg, och att de ska få stöd, mentorskap, men också träning och annan kunskap som man behöver, så att alla ska kunna känna att man kan satsa om man vill, men också att vi ska bli bättre på, och i och med att det är en kunskapssport så ska vi bli bättre på att delge kunskap, att vill man utveckla sig inom meteorologi eller seglingstaktik eller regler, så ska vi tillgängliggöra den kunskapen på mycket bättre sätt. Och det är någonting som vi jobbar med på förbundet nu, så att jag tror ju på det här ständiga lärandet och ständiga utvecklingen.
Så vi ska peppa våra unga killar och tjejer till att fortsätta segla såklart, men också att kanske se sig själv faktiskt jobba inom seglingen på ett större sätt än vad man kanske har gjort innan.
Ja, och inspireras av andra idrotter där och se lite grann, hur jobbar man med golfen till exempel. Det finns ju jättemycket tränare som är anställda eller driver eget, och hur ska vi kunna möjliggöra det genom seglingen?
Tränarskapet för det är ju mycket mer, alltså typ i USA så jobbar de ju jättemycket med att liksom vara med på, vad ska man säga, amatörbåtar och liksom faktiskt jobba. Alltså om man tänker landslagsseglare och sådär. Det är ganska lite sånt i Sverige. Att vi coachar, alltså att de Sveriges bästa seglare coachar den liksom seglaren som är ute och seglar express. Det hade nog många tyckt var ashäftigt att få ta del av.
Dels det, och sen så jobbar vi ju en del nu mot utvecklingsanslaget och ta vara på kunskapen. Till exempel har vi haft Max Almenen och Jesper Stålheim nu som har jobbat med våra kommande landslagsstjärnor och delat sin kunskap, och så vi försöker verkligen att jobba på det sättet liksom, och ta tillvara på kunskapen och föra den vidare och utveckla. Och,
Det är bra. Förebilder är bra. Jag är så tacksam att jag har haft dig som min förebild. Alltså innan jag kommer ihåg när vi skulle segla vårt första, eller inte första VM, men vi skulle segla VM efter att jag skulle få lilla Vera. Då kände jag bara, Marie, hon har gjort detta. Jag ringer henne. Jag fick så himla bra tips. Det gick hela vägen, så jag är evigt tacksam.
Ja.
Okej, Marie, innan vi släpper dig så vill vi veta vem du skulle vilja bjuda in till den här podden. Vem skulle du tycka var spännande att lyssna på?
Jag vet ju, för jag jobbar ihop med Marit Söderström, men jag vet ju att hon har massa spännande att berätta, och hon var ju verkligen den som banade vägen för kvinnor och segling. Så det ska vara spännande att höra, och framförallt för alla lyssnare att få höra.
Ja, för hon var med där, det vi pratade om, det första OS-et för 88.
och har ju många meriter och många medaljer och till skillnad från mig också några guld. Så kanske hon kan berätta hur man gör i
Marie,
sista dagen.
Det var inte meningen att ta upp det här.
Nej, så det var spännande. Och sen en annan tjej som jag också skulle vilja lyssna till faktiskt, det är en tjej som just nu satsar i nya OS-klassen IQ Foil som heter Johanna Hjärtberg.
Ja.
Vad som har fått henne att liksom göra den här satsningen och lite grann hur hon upplever det och höra lite stories från hennes liv. Och kanske det också kan inspirera några fler och göra en samma liknande satsning.
Ja, och det som verkligen så här, alltså jag har ju hur många frågor som helst om det där. Jag kan ju nästan ingenting om de nya klasserna.
Nej.
Det var en jättebra idé.
Mm.
Vi bokar in både Marit och Johanna. Det låter jättebra.
Mm.
Härligt Marie. Vi är jätteglada att du kom hit. Vi kommer garanterat få se dig under många år framöver på förbundet, det hoppas vi. Vi är stolta över att ha en kvinnlig ledare på Svenska Seglarförbundet.
Tack Anna och tack för all inspiration, alla underbara matcher vi har haft under åren och tack för att jag fick komma hit.
Härligt. Tack för att du har lyssnat. Hon är ändå för härlig, Marie. Och få jobba med sin passion skapar verkligen drivkraft. Det är hon ett bevis på. Hoppas ni känner som jag nu att vilken klippa vi har som sportchef för svensk segling. Ha det så bra nu så hörs vi igen i nästa avsnitt.
En poddproduktion av Freda.